Kan vi ta en besvikelse? Ordet besvikelse, det är ju ett ord som man skulle kunna söka på. Hur många gånger finns det egentligen i Bibeln? Och dina och mina biblar som vi har på internet, våra digitala biblar, har ju söktjänster som man kan söka då om ett ord finns. Jag kollade 1917 års bibelöversättning. Ordet besvikelse fanns överhuvudtaget inte där. Vad är det här för någonting? Har vi inte lätt att ta en besvikelse? Så verkar inte Bibeln själv vara särskilt lätt att ta det. Finns inte en enda gång. Jag kortade ner ordet för att vara säker på att ingen böjningsform fanns. Jag skrev besvik bara. Nej, det fanns inte i 1917. Då prövar jag disappoint. Disappointed eller disappoint i kortare form i King James Bibel. Fick 3 träffar. Jag kollar ytterligare ett språk. Jag kollar ryska. Razacherava. Fick ingen träff i ryska kyrkobibeln. Däremot när jag prövar besvik i folkbibeln så fick jag 4 träffar. 4 träffar. Men inga träffar i Bibel 2000. Så det var ju inte så många gånger som det ordet fanns. I alla fall inte i 5 olika bibelöversättningar. Och går vi till grundtexten och kollar den då. Med hjälp av konkordans. Ordet som i alla fall den engelska bibeln har då, disappointed. Det finns exempelvis Jobs boks 5:e kapitel. Där det heter, he disappointeth the devices of the crafty so that their hands cannot perform their enterprise. Vad blir det på svenska? Vi ska se efter Job 5:12. 5:e kapitlet 12:e vers. Han, det är Gud. Han är den som gör det klokas anslag om intet. Så att deras händer intet uträtta med förnuft. Ja, vi närmar oss betydelsen av ordet besvikelse. Därför att det har väl att göra med, har det inte det? Att någonting blir om intet. Någonting vi har väntat oss. Det blir om intet. I grundtext är ordet som översätts till disappoint i King James, disappointeth, det är ordet parar. Och jag vet inte om jag uttalar det rätt. Och det har att göra med att bryta. Och det ordet används väldigt ofta när Herren förberår sitt folk för att bryta hans förbund eller hans bud. Och det finns till exempelvis i 1 Moseboks 17:e kapitel 14:e vers. Där det heter att en oomskuren av mankön, en vilkens förhud inte har blivit omskuren. Han ska utrotas ur sin släkt. Han har brutit mitt förbund. I 3 Moseboks 26:e kapitel 15:e vers. Om ni förkastar mina stadgar och om era själar försmå mina rätter så att ni icke gör efter alla mina bud utan bryter mitt förbund. Ja, då får det konsekvenser. Om jag kollar vad det hebreiska ordet som ligger bakom besvik i folkbibeln är. Jag fick ju 4 träffar där. Och det är alltså en träff som inte har med det här parar att göra. Då heter det att ordet i grundtexten är kasab. Och det betyder egentligen ljuga. Och det används av Delila när hon blir liksom besviken på Simpson som har ljugit för henne och inte avslöjat. Och det är som gör honom så stark i domarbokens 16 kapitel. Så vi ser att det här ordet i grundtexten som oftast översätts till att bryta, det förekommer ju väldigt många gånger, men översätts till besvikelse eller besviken bara vid ett fåtal tillfällen som kan räknas på ena handens fingrar. 3 tillfällen i 1917 års, ursäkta, King James Bibelöversättning. Och 4 tillfällen finns det med i folkbibeln. Och ett av de tillfällena är alltså ett annat ord i grundtexten. Det ordet kazab som egentligen betyder ljuga. Och det finns också ganska många gånger i bibeln. Men översätts verkligen då ytterst sällan till besviken, besvikelse. Det är helt klart att besvikelse har att göra med att förväntningar inte infrias. Det blir inte som man hade hoppats. Det blir inte som man hade tänkt. Och om vi inte bryr oss så mycket nu om enskilda ord så finner vi i alla fall att den här situationen uppstår ju vid åtskilliga tillfällen i Bibeln. Då människor som väntat sig saker, eller till och med Gud själv som väntat något, inte får vara med om att han väntar sig infrias. Eller det den personen väntar sig infrias. Och det blir ju en besvikelse. Ett sånt exempel har vi ju i första Samuels bok när det gäller David. Som var flykting. Och måste fly undan Saul vid den här tiden. Och när de varit ute på strövtåg och återvänt till Siklag, där de hade slagit läger, så fick de vara med om någonting bedrövligt. Det heter i första Samuelsbokens 13 kapitel så. När David med sina män på tredje dagen kom till Siklag, hade amalekiterna infallit i sydlandet och i Siklag. Och det hade intagit Siklag och bränt upp det i eld. Och kvinnorna som var där inne, både små och stora, hade det fört bort såsom fångar utan att döda någon. Det hade bara fört bort dem och gått sin väg. När nu David med sina män kom till staden och fick se att den var uppbränd i eld och att deras hustrur jämte deras söner och döttrar var bortförda såsom fångar, brast han ut i gråt, så och hans folk, och det grät till dess att de icke förmådde gråta mer. Davids båda hustrur Ahinoam från Jisrael och Abigail, karmeliten Nabals hustru, var också fångna. Och David kom i stor nöd. Folket tänkte stena honom. Så förbittrat var allt folket, var det än för sina söners och döttrars skull. Men David hämtade styrka hos Herren sin Gud. Här ser vi en som fick vara med om något av en besvikelse. Hade väntat att komma till sitt läger där kvinnorna och barnen fanns. Och de hade väntat sig att finna dem väntande och liksom beredda att göra vad de kunde då. För att till exempelvis förse de här männen med föda och se till att de fick omvårdnad. Här fanns ingenting av det kvar. Staden var uppbränd i eld och kvinnorna och barnen var bortförda i fångenskap. En förfärlig upplevelse. Naturligtvis också en upplevelse av besvikelse. Någonting man hade väntat sig blev om intet. Men det står, Och här faktiskt tycker jag det i slutet av sjätte versen. Men David hämtade styrka hos Herren sin Gud. Det står något om hur han gjorde det också. Inte allt, tror jag. Det skulle vara intressant att veta lite mer om. Han hämtade styrka hos Herren sin Gud. Och det står han sa till prästen Ebiatar. Efteråt, Ahimeleks son, bär hit till mig efoden. Då bar Ebiatar fram efoden till David. David frågade nu Herren. Ska jag sätta efter denna rövarskara? Kan jag då hinna upp den? Han svarade honom, sätt efter dem. För du ska förvisso hinna upp dem och skaffa räddning. Då begav sig David och stad med sina 600 man. Och det här ledde alltså till att, kan vi läsa lite längre fram här. David räddade allt vad amalekiterna hade tagit, står det i 18 versen. Sina båda hustrur räddade David också. Ingen saknades, varken liten eller stor. Ingen son och ingen dotter är heller något av bytet. Eller något av det som de hade tagit med sig. David förde allt sammans tillbaka. Och här är väl verkligen exempel på både hur man drabbas då. David och hans män i det här fallet drabbas av en stor besvikelse. Men också gör någonting åt saken. Va? Skulle det inte vara anledning att se till att man fick lära något här av David? Hur hämtar man styrka hos Herren sin Gud? När man möter en besvikelse. För det möter vi ju. Visst gör vi det. Vi möter sådana. Vi gör sådana erfarenheter. En annan person som verkligen upplevde en besvikelse i livet, det var ju Hanna. Som var hustru till Elkana. Han hade två hustrur. Men han trodde bergfast på Gud och var trogen också i sin gudstjänst, i sitt offrande. Det står så här i första Samuelsbokens första kapitel ifrån början. I Ramataim Sofim i Efraims bergsbygd levde en man som hette Elkana, son till Jeroham, son till Elihu, son till Tohu, son till Suf, en Efraimit. Han hade två hustrur. Den ena hette Hanna, den andra Peninna. Och Peninna hade barn, men Hanna var barnlös. Den mannen begav sig år efter år upp från sin stad för att tillbedja och offra åt Herren Sebaot i Silo, där Elis båda söner, Hofni och Pinehas då, var Herrens präster. En dag offrade nu Elkana och han brukade ge sin hustru Peninna och alla hennes söner och döttrar var sin andel av offret. Men åt Hanna gav han då en dubbel så stor andel, för han hade Hanna kär, fast Herren hade gjort henne ofruktsam. Men, står det, hennes medtävlerska plägade för att väcka hennes vrede, mycket retas med henne, därför att Herren hade gjort henne ofruktsam. För vart år så ofta hon hade kommit upp till Herrens hus gjorde han på samma sätt, och den andra retades då med henne på samma sätt. Och nu grät hon och åt intet. Då sa hennes man Elkana till henne, Hanna, varför gråter du? Varför äter du icke? Varför är du så sorgsen? Är jag icke mer för dig än 10 söner? Det här var ju en situation. Och det är också märkligt hur den är man söker trösta sin hustru. Ställer frågan där till henne. Är jag icke mer för dig än 10 söner? Det finns ju en som är för mer. Härlig framför 10 000 läser vi. I Höga visan. Det är brudgummen. Han kallas för. Ja, det är flera sköna namn som ges åt brudgummen, liksom åt bruden som besjunger varandra och liksom fröjdas i varandras närvaro. Och man frågar då den här bruden vad hon menar om sin vän. Det står i Höga visans 5:e kapitel i 9:e versen. Vad är då din vän för mer än andra vänner, du skönaste bland kvinnor? Vad är din vän för mer än andra vänner, eftersom du så besvär oss? Och då svarar hon, min vän är strålande vit och röd. Härlig framför 10 000. Och så beskriver hon vilket intryck han har gjort på henne. Härlig framför 10 000. Och brudgummen och bruden i Höga visan. Det finns ju en traditionell tolkning att det är Kristus och församlingen. Elkana frågar, är jag icke för mer för dig än 10 söner? Bruden i Höga visan sjunger om brudgummen. Härlig framför 10 000. Vi läste om David att han hämtade styrka hos Herren sin Gud. Hämtade styrka. Hur gjorde han det? Var inte just det? Att han jämförde sin förlust, sin svåra förlust, sin svidande smärtsamma förlust som höll på att gå upp för honom. Med att han faktiskt hade Guds beskydd och Gud var närvarande och Guds närvaro manifesterades genom efoden och prästen. Och David hade ju ett böneliv. Han bad, han lovade och prisade Gud. Han levde i bön, lovsång och tacksägelse. Så det var inte avlägset för honom att direkt söka Gud och be Gud om råd i situationen. Vi har Jesus själv och han blev besviken, inte bara en gång. Han blev besviken. Till exempelvis så blev han ju tydligt besviken på sina lärjungar. I Getsemane örtagård. Strax innan han skulle arresteras. För att ställas inför stora rådet den ödesdigra påsken. I Jerusalem. Men innan dess som sagt. Så var han i Getsemane. Vi läser i Matteus evangelis 26 kapitel vers 36. Det heter så. Därefter kom Jesus med dem till ett ställe som hette Getsemane. Och han sa till lärjungarna. Bli kvar här medan jag går dit bort och ber. Och han tog med sig Petrus och Zebedeus 2 söner. Och han började bedrövas och ängslas. Då sa han till dem, min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna kvar här och vaka med mig. Därefter gick han lite längre bort och föll ned på sitt ansikte och bad och sa, min fader, om det är möjligt så gång i denna kalk ifrån mig. Dock icke så som jag vill, utan så som du vill. Sedan kom han tillbaka till lärjungarna och fann dem sovande. Då sa han till Petrus, så lite förmådde ni då vaka en kort stund med mig. Vaka och bed att icke ni må komma i frestelse. Anden är villig men köttet är svagt. Här kommer han till de tre lärjungarna då. Petrus, Jakob och Johannes som hade varit med honom på förklaringsberget och sett den stora synen. Och som hade varit med honom och vandrat med honom och hört honom och sett honom under tre års tid. Och denna allvarliga stund somnade alla tre. Återstår det gick han bort för andra gången och bad och sa: min fader, om detta icke kan gå ifrån mig utan jag måste dricka denna kalk, så ske din vilja. När han sedan kom tillbaka fann han dem åter sovande, för deras ögon var förtyngda. Då lät han dem vara och gick åter bort och bad för tredje gången och sa återigen samma ord. Därefter kom han tillbaka till lärjungarna och sa till dem: ja, ni sover ännu allt jämnt och vilar er. Se, stunden är nära då människosonen ska bli överlämnad i syndares händer. Stå upp, låt oss gå. Se, den är nära som förråder mig. Stunden är nära, sa han. Stunden är nära. Har inte Jesu lärjungar i tiden anledning att fundera på en stund som nalkas, en stund som inte är långt borta? Ska vi inte sova, då ska vi ju vaka. Ja, man tänker ju på liknelsen om de tio jungfrurna. Men här blev Jesus själv uppenbart besviken. Men han hade ju också sitt sätt att tackla den situationen. Att han överlämnade sig åt Guds vilja. Mitt i allt samman så var detta hans bön: ske din vilja. Och i det här att Guds vilja skedde fann han en, så att säga, tröst, kan jag tänka mig, eller en tillflykt, en utväg, så att säga, i situationen. En situation där inte, som inte verkade erbjuda särskilt många utvägar eller särskilt mycket tröst alls. Han gjorde vad även David gjorde. Han sökte styrka hos Herren sin Gud. Och det är ett sätt att ta en besvikelse på som jag tror vi har anledning att lära av. Ja, det står ju det att när Jesus bad enligt Lukas, det 22 kapitlet, när han bad: ske icke min vilja utan din, då heter det så i det 43 versen: då visade sig för honom en ängel från himmelen som styrkte honom. Jesus förstod söka Gud, sin fader, liksom även David gjorde då. Han sökte styrka hos Herren sin Gud och blev styrkt. Tänk, styrkan kan komma från oväntat håll där man inte ser någon utväg, där man inte finner några lösningar. Den kristna hopen i tiden, jag får nog ett intryck av att en skara människor som emellanåt väldigt känner av besvikelse. Ja, åtminstone får jag ju det intrycket när jag läser den kristna pressen, om inte annat. Sen vet jag ju hur det är själv för mig. Och det här att möta besvikelse, det blir nog en väsentlig del av erfarenheterna i livet när man i alla fall har blivit över 70 år, som jag har blivit. Och frågan är ju den: hur har man tacklat det? Hur har man tagit det? Kan jag ta en besvikelse. Jag tror vi har anledning att vända oss till förebilderna i skriften och i den kristna församlingens historia. Hur gjorde man i förtvivlade stunder och situationer? Vi kan läsa om väckelsepionjärerna som gick igenom sådana erfarenheter. Ja, var inte det att man sökte Gud? Man sökte styrka hos Herren, sin Gud. Och man hade förmågan att uppfatta det, att han, Gud, är ju mer än 10 gånger mer än allt vad man hade väntat sig att få men inte fick. Han är strålande vit och röd, härlig framför 10 000. Och är vi inte besvikna utan bara glada, då får vi tacka Gud för det. Men vi kan också uppleva sådana saker som besvikelse. Och då ska vi inte vända oss bort från Gud. Då ska vi söka honom desto mer intensivt. Ja, må Gud hjälpa oss. Tack Herre för din nåd. Tack för uppmärksamhet.